känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat med Minna och Karin.
Hej, välkomna till Polyprat. Vi ska än en gång få dyka ner i ett långt samtal. Och den här gången ska vi få ha med oss Alex som har så mycket kloka synpunkter och har kanske ett annat perspektiv på poly än vad många andra har. Sen ska vi få prata om vänskap och den sortens relationer och hur det påverkar våra polyliv. Jag är så nyfiken på det här. Men först Minna, hej! Hur är det med dig?
Hej Karin! Det är bra med mig den här veckan också. Vi har en intensiv tillvaro med massor med saker som händer hela tiden här och massa resor och fram och tillbaka. Så jag blir lite matt. Det är, liksom, är det så här när det drar igång med hösten? Men samtidigt händer det faktiskt en hel del trevliga saker också.
Vadå för trevligt då? Så kan du bara säga. Men det händer lite trevliga saker. Vadå?
Nej, men jag har träffat lite människor. Jag tycker det är mysigt. Det är inte som att jag har inlett en massa nya relationer, men jag kan känna att jag har en helt annan öppenhet i höst för att träffa människor på en emotionellt och på så många plan som jag inte haft på väldigt länge. Och det, jag känner mig liksom lycklig över det. Det är som att jag ibland har kanske tänkt att har jag förlorat den där förmågan? Men nu så bara känner jag hur jag blommar i det och är tillgänglig för människor på ett sätt som jag märker att jag trivs med.
Minna i full blom, det tycker jag låter fantastiskt.
Ja, vi får se om jag stupar här om 3 veckor.
Men då sopar vi ihop dig i podden. Det blir bra. Ja, det gör vi. Ja. Det är så här, då går vi in i den här self-care. Vad gör du för att ta hand om dig själv? Mm. Ja. Ja, jag är ju någon slags spänning i att se hur mitt relationsliv ska inveckla och utveckla sig. Så jag, just igår då har det varit någon slags cliffhanger. Du vet, när det är så här, vad ska hända? Antingen så kommer mitt dejtingliv och bara smaska på något härligt sätt som jag är på väg in i en ny människa. Eller så är det bara stopp, rullgardin och så här. Det har varit en riktig...
Ja, men hur blev det då?
Ja, men...
Du vet inte än. Ja, jag förstår.
Du hör, det här ljudet betyder... Jag hänger fortfarande i den där cliffhangern, du vet. Jag, så här, fingrarna börjar vitna. Blodet börjar... Nej. Jag tror att jag ska träffa en ny fin människa då. Eller en som jag börjar försöka träffa igen nu i helgen. Men det har liksom varit så där. Ska det bli? Ska det inte bli? Jag är för gammal för sånt här. Jag är 49. Jag vill att folk ska bestämma sig. Och så blir det så.
Ja, men jag känner precis samma sak när du sa sådär. Åh, vad jobbigt.
Eller hur?
Jag har besök nu av en tonåring, en kompis till min son. Och hon bara, men jag har inget att göra. Jag köper den här billiga biljetten till Sverige. Och jag bara åker dit.
Herregud.
Och åker samma dag hon har bestämt sig. Och liksom dyker upp och så är hon hemma hos oss.
Så där håller folk på. De är inte kloka. Planering och ordning.
Hör ungdomen till.
Det är mitt förklimakterium. Det är mina äggstockar som bara, så här står jag inte ut med. Det ska jävlar i mig vara bestämt. Folk kan, Nej, ni hör, jag tror att jag kommer att ha en dejt i helgen. Men jag gillar inte den känslan.
Jag tror
att jag vill ha såna här... Jag vill att folk redan från typ... Från att vi har tittat på varandra ska säga ja, jag vill Karin i 190. Och jag har jätteliten förståelse för att folk inte kan bestämma sig.
Och väger saker och känner efter. Lite rationella.
Å ena sidan och andra sidan. Va?
Men, medan du hänger på den cliffhangern ska vi ha ett samtal. Alex...
Hej Alex och varmt välkommen hit, för nu ska vi få prata om andra grejerna. Att jag håller på och funderar på min dejt. Det är kanske inte vad hela det här polyprat ska handla om. Nej, hej och vem är du?
Ja, men hej, jag vill börja med att säga tack för att jag får vara med. Vem är jag? Jag har börjat nu på sista tiden att beskriva mig själv som kronisk mångsysslare. Och jag tror att det passar ganska bra faktiskt. Jag är en sån här som har tusen saker igång samtidigt och som har riktning, men många riktningar om man säger så. Jag vill åt många olika håll.
Är du en sån som bara köper en biljett och åker så här helt oplanerat?
Nej, inte sån. Jag är planerande in i minsta detalj. Så spontanitet och jag är inte så väl bekanta vänner, om man uttrycker sig så. Nej, för tillfället så jobbar jag en del inom hemtjänsten och studerar en del. Jag håller på en del med teckenspråk och brukar säga att jag gillar att göra relationer. Att jag inte är i relationer, utan jag brukar säga att jag gillar att göra relationer för att betona just arbetet och tankeverksamheten, och att det faktiskt är någonting som jag vill ska få ta upp en stor del av mitt liv, just allt det här runt det kring arbetet. Så.
Alltså, ni hör ju varför vi vill prata med Alex. Det är bara smooth, rakt in i polyprat. Bra lyssnat, Alex!
Tack! Jo, det tänkte jag säga också, sa jag det här om hemtjänsten, att jag tycker att det är väldigt roligt att jobba där, just eftersom mina absolut största intressen i livet är ju att bygga relationer och att undersöka och jobba med kommunikation. Och då känns det så roligt, härligt på något vis, att det finns ett yrke där man kan få jobba med sina absolut största intressen och faktiskt få betalt för sådana saker. Så det är en stor, vad ska man säga, inputkälla i vad jag lär mig om andra människor och hur jag reglerar beteende och hur jag uppfattar och navigerar i olika möten och sånt där. Så det är väldigt roligt att det finns en sån helhet eller synergi i att jag hela tiden får input och utveckling i relationstänket, både i det professionella och i det privata, så att säga.
Du och jag, Alex, vi hade allra först en telefonkontakt.
Jajamän.
För du skulle hade sökt till en relationskonferens som jag sitter med och ska plocka in min deltagare. Och så var jag så här, vem är den här människan? Så jag fick uppdraget att ringa och prata med dig. Och så det tog ungefär 2 sekunder tills jag tänkte att men det här kommer ju gå alldeles utmärkt. Jag tror att du kommer att passa på en polykonferens. Det kommer att gå jättebra. Och då tänker jag att det här med liksom kommunikation och samtal, att trots att vi hade ju ett telefonsamtal. Vi kan inte läsa av varandras ansiktsuttryck eller inget av det. Men du har ju en väldigt så här direkt och smittande energi på en gång. Hjälper det dig då i alla de här relaterandena? Det borde ju göra det i hemtjänsten i alla fall, säger jag, som har jobbat där.
Ja, jo, men det är min uppfattning att det gör. Jag får ofta höra att jag är en sån som sprider energi eller som ger energi. Att många, både av vårdtagare och kollegor, berättar att det är så härligt när du kommer, för att det är verkligen så att du bara avger energi på ett sätt som inte känns konstlat överhuvudtaget. Så jag tror att den är en väldigt bra, vad ska man säga, i ett första möte, att det blir en bra isbrytare, man ska säga, att man märker att oj, här avges så massvis med energi. Så där.
Ett kärnkraftverk.
Ja, precis. Nej, så det är absolut. Jag tror att det är en väldigt, man kommer, det blir ett bra första intryck helt enkelt. Just den, jag upplever att den hjälper mig väldigt mycket. Man kommer in i det från ett bra håll helt enkelt.
Och mer om dig då, för nu vet vi att du gillar att göra väldigt många saker, planera ditt liv och så här, men du lever ju också poly.
Jo, men det stämmer. Och jag skulle säga att jag är lite i, inte i begreppsförvirring, men i begreppsnyfikenhet. För jag förstår att man talar ju ofta om relationsanarki och polyamori till exempel, att jag förstår att där givetvis finns ett överlapp i att vissa står lite och väger kanske, medan andra beskriver sin livsstil och titulerar sig polyamorösa. Och att deras livsstil då i det närmaste helt överensstämmer med någon annan som istället då kanske kallar sig eller relationsanarkist eller relationsanark. Så jag är lite där och funderar fram och tillbaka. Vad jag tror mig veta än så länge är att jag har ett förhållningssätt det man brukar kalla sol och poly, som ni har pratat om en del i podden. Så att jag värdesätter mycket självständighet och inte jätteintresserad av relationer, varken romantiska eller icke-romantiska eller intima, där man blir som sammansmälta, att man delar hela vardagen, man bor tillsammans, man är uppe liksom i varandras hela tiden, utan att det blir den här lite mer in- och ut-känslan, att utgångsläget är att jag, kanske inte att primärrelationen är till mig själv, men att utgångsläget är ensam, för att sen kunna bedöma och navigera i vad finns det energi till, vad finns det, vilka förutsättningar finns, vilka viljor finns, vilka känslor finns, och sedan hela tiden fatta beslut där utifrån för att kunna optimera alla relationer hela tiden, så att säga.
Men om vi tar det här från början,
ja.
Har du alltid varit poly, och ungefär hur gammal är du och så.
Just det.
Hur började det från början? Var det på förskolan?
Nej, utan jag har en ganska nytillkommen plats i polyvärlden och i relationsanarkivärlden. Jag minns när jag första gången fick höra talas om poly, så var min initiala reaktion att det där verkar inte riktigt som min pil. Jag tror inte att jag behöver ligga så mycket riktigt. Jag tror inte jag känner mig i behov av det. Så ni hör en
Gud,
väldigt
kul,
snäv
syn. Gud vad kul, tanke om att om man är poly så har man så här x gånger i veckan så ligger man.
Precis. Ja, men så ni förstår vilken snäv synbild jag hade utifrån, eller vilka intryck jag hade fått. Så det var egentligen inte förrän, jag skulle säga ungefär ett år sedan, som jag började förstå att fast vänta nu, det är ju det här som poly och relationsanarki de facto innebär. Så det var faktiskt i samband med att jag upprättade en relation som jag har kvar idag och tycker väldigt mycket om. Det var nog min första erfarenhet av det här väldigt explicita, bygga relationen på gemensamma överenskommelser snarare än utifrån mallar och modeller och förväntningar om hur en viss typ av relation ska se ut. Och jag märkte att det passade mig som handen i handsken, och så det här vill jag ju ha så otroligt mycket mer av, och det är just så här man ska göra relationer, alla relationer, inte bara romantiskt orienterade eller intimt orienterade, utan det här är ett förhållningssätt som jag verkligen vill anamma.
Så och hur gammal var du när katang du började bygga relation,
ja,
istället för att
då var jag 22 år gammal.
Alltså, för det är ju så kul, för att du skulle verkligen kunna vara liksom mitt barn. Så,
ja,
bara
ja.
Den här. Och jag tänker inte så när jag sitter och pratar med dig, men det är så himla spännande med den här. För att ibland spelar ålder verkligen ingen roll. I det här samtalet så blir jag bara så här, ah, men det är så spännande, det är så intressant. Ja. Och sen när du säger så här, jag har inte varit så lång tid, så
nej,
betyder det så väldigt olika saker för mig. Så här.
Ja.
Det är häftigt, tycker jag.
Absolut.
Okay, men, ja.
Men du har gjort en annan resa också.
Ja,
vill du berätta om det?
Ja, jag är då identifierar mig som transsexuell, vilket innebär för min del då att jag, som jag ser ut nu, så blir jag ofta bemött som man. Jag har skägg till exempel, och jag talar med en ganska mörk dov röst, men från början när jag föddes och välkomnades in i världen så berättade doktorerna för min mamma att hon hade fått en liten flicka, helt enkelt. Och transidentiteten är någonting som är ganska stort för mig. Det är någonting betydelsefullt. Och jag tror att jag på ett sätt skiljer mig från ganska många av andra transpersoner i det att jag, vad ska man säga, jag har väldigt svårt att identifiera mig med det ena eller det andra. Utan en väldigt central del av min transidentitet är att jag är lite båda och samtidigt. Så lite mer åt det icke-binära hållet. Det är ingenting som påverkar mina pronomen, utan där är jag mer det folk uppfattar mig som är det jag vill att de ska använda. Och eftersom jag har mörk röst och skägg så brukar det ofta resultera i att jag blir bemött som en han och som en honom. Och det är precis så jag vill ha det, att folk kallar mig vad de ser mig som. En liten rolig anekdot på pronomenplanet nu under coronatiden, i och med att jag jobbar inom hemtjänsten och vi har haft munskydd och sådana saker, så har det hänt väldigt ofta att personer har kallat mig för hon och kvinna och henne, och då har det blivit så, för att jag är ganska kort och jag har långt hår och jag har ett ganska, jag vet inte, nu blir det väldigt stereotypt här, men ett väldigt spretigt sätt att föra kroppen och jag gestikulerar mycket och sådär som jag tror
har lett. Kvinnor dominerar inom hemtjänsten också kanske?
Ja, det också, det också, absolut, absolut.
Så det här med att bli könad, jag tänker det är så spännande, för det är en av de sakerna du kommer in på direkt, är ju att vi har vissa attribut.
Ja, ja.
Alltså att till exempel så spelar det ingen roll om du är kort, om du upplevs som väldigt så här feminin då, eller feminint kodad i ditt kroppsspråk eller så, när det gäller gestikulering och så. Om du har skägg, då har människor liksom någonting att hålla sig i. Så, ah, ja. Gött, då vet jag. Men det är jättespännande också att du säger att för dig är det, för jag vet att det är så väldigt olika när det gäller pronomen och identitet, hur starkt och hur mycket liksom en fas, hur mycket viktigt det är att få så att säga, det pronomen som man just nu är så här, det här jag är, snälla respektera det. Mm. Och, så det är lite ovanligare för mig att stötta på att det är någon som säger, men vad, liksom, vad upplever du? Ja. Ja, det går bra för att det är inte så viktigt. Men när man, skulle du säga, du nämnde några begrepp, jag tänker gender fluid eller icke-binär, eller finns det liksom sådana... Är det flera sådana begrepp? Var befinner du dig när du
Som sagt, jag har märkt att jag ofta beskriver mig själv som lite båda och, snarare än som icke-binär, för att jag tror att det blir lite tydligare. Och det blir också, när jag beskriver min resa, som att jag uppfattar i alla fall, eller är i tron om att det framstår ganska logiskt för ganska många, att jag som sagt föddes ju som flicka då, och har alltså haft en... Vad ska man säga? Jag har blivit uppfostrad och bemött som tjej fram tills att jag var 14 år gammal. Jag har inte liksom varit i pojkomklädningsrum. Jag har inte blivit bemött som liten grabb i ett klassrum. Jag har fått mens. Jag har inte behövt hantera målbrott i så här 12-13 års åldern. Sen från att jag var 14 och började passera som man. Jag passerade ganska tidigt. Det är något man brukar säga när man blir uppfattad som... vad ska man säga, könsidentiteten som man har själv så att säga utåt sett, så brukar man säga att man passerar. Det började jag göra redan när jag var 14 år gammal. Så från att jag var 14 så har jag ju mer varit, vad ska man säga, på det typiskt, den typiskt manliga utvecklingen. Att jag har blivit till exempel ute på krogen och sådana saker. Nu är inte jag en sån som festar, men jag har varit i någon sån miljö någon gång tillsammans med vänner. Att jag har ju aldrig blivit närmad av en man som ser mig som en kvinna som han är intresserad av, utan att jag är intresserad av honom. Jag har aldrig känt mig hotad av att bli förföljd på natten eller bli antastad på en krog eller sådär. Samtidigt så har jag jobbat med frågor om, vad ska man säga, risker för livmoderhalscancer. Jag har jobbat med preventivmedelsfrågor och sådana saker i förhållande till mig själv. Så just den här att det är en blandning, att jag kan inte känna mig som en del av, eller känna mig som en man till fullo, för att jag vet inte hur det är att vara man upp till 14 års ålder. Jag kan inte heller identifiera mig som kvinna, för det är mycket som jag har missat efter 14 års ålder.
Och sen har du ju, tänker jag, också en biologi där du då har en erfarenhet som fortfarande är så att det är ju, alltså, om jag tittar på dig så tänker jag att du går på någon slags, eller har gått på någon slags testosteronbehandling. Stämmer
precis, det stämmer bra. Det stämmer bra.
För jag tänker det har med röst att göra, det har med skäggväxt att göra och sådär. Men du har ju fortfarande, tänker jag, som transperson så har man ju, oavsett om man, men väljer man att ta behandling, så betyder det att det är ju fortfarande inte så att man liksom plötsligt lämnar, som i ditt fall, liksom en kvinnlig biologi och säger att nej, men nu är det klart med det.
Nej, precis.
Mm. Men så nu liksom, och sen så har du identifierat dig som poly i det här. Hur?
Ja.
Vill du berätta något om det?
Jo, jag kan börja på vägen in i det spåret, och att sexualitet som både och transperson blir ju ganska spännande i sättet man är van vid att uttrycka sig. Det är vanligt att man säger att man är homosexuell, att man är heterosexuell, och eftersom jag då identifierar mig som lite i båda lägren samtidigt, så blir båda lägren lite svåra att förhålla sig till.
Får jag fråga dig, hur ser din sexualitet ut? För nu har vi pratat om din din uppfattning om vad du har för kön, vad du är någonstans. Men sexualitet och liksom din attraktions, hur du, liksom vad du attraheras av, hur ser det ut då?
Ja, precis. Mina intima relationer och upplevelser jag haft hittills har varit uteslutande med män. Det har inte varit med någon kvinna än så länge. Jag har inte jag känner mig ganska ovetande på punkten om jag är intresserad av att ha en intim relation med en kvinna eller om det finns romantiska möjligheter för mig att relatera eller om det finns möjligheter för mig att romantiskt relatera till en kvinna. Det vet jag inte. Det kan ju vara så att jag väntar på den rätta. Det kan vara så, men det är tydligt i alla fall att jag relaterar intimt i alla fall till män. Och att även när det kommer till attraktion, att tycka att någon är väldigt, att bli attraherad av någon, att jag märker det, att jag lättare attraheras av, inte typiskt manliga attribut, men när jag, om jag ser en kvinna som jag tycker ser vacker ut, så känns det mer som när jag ser en vacker tavla, att jag uppskattar en estetisk, vad ska man säga, tilltalande komposition, att jag känner inte att det väcker någon slags pirr eller att den här personen vill jag väldigt gärna liksom prata mer med och så. Att, så ungefär där befinner jag mig i min sexualitet, och då har jag insett att jag känner mig inte trygg att beskriva mig som heterosexuell och inte som homosexuell heller, utan att jag har insett att då vill jag nog hellre beskriva precis som jag gjorde nu, att jag attraheras av män. Framförallt vad jag vet än så länge. Det vet jag med säkerhet, medan det andra förblir ovisst än så länge. Så det tyckte jag var spännande med den begreppsapparaten utifrån transperspektivet, att där får man lite tänka utanför boxen. I mitt fall då.
Hur ser dina tankar kring relationer och vänskap ut? Jag menar, var går gränsen? För mig så har gränsen mellan relation och vänskap blivit mer otydlig ju mer jag relaterar med olika människor. Ju fler relationer jag har, desto mer diffust har det blivit. Men vi tänkte att vi skulle ha lite grann ändå som tema på det här samtalet, att vänskap. Vad betyder vänskap i relationer och vilken olika typer av vänskap har vi att luta oss mot? Och hur ser det ut i ditt liv?
Ja, jag skulle säga att distinktionen eller gränsen för mig är nästan icke-existerande, utan jag har anammat ett förhållningssätt till relationer att jag kallar alla mina relationer för just relationer, oberoende om det finns en romantisk potential eller så, eller, och också att jag då istället utgår från att något jag kallar för potential och parametrar. Potential kan vara till exempel om jag känner att jag är intimt attraherad av någon eller att jag har en önskan om att vara intim med någon men inte vet om den är ömsesidig. Om det finns en ömsesidig önskan så skulle jag kalla det för en ömsesidig potential, eller att det kan övergå i en parameter. Att då är det en relation där det finns en intim parameter.
Och parameter, då skulle man ju säga, om man nu skulle översätta det, för det kanske inte alla som sitter och säger parameter om
jag älskar det här.
Ja, det är hur roligt som helst. Jag tänker att vi har nu förlorat hälften av våra lyssnare som bara, men gud, de pratar ju bara om ord och begrepp. Och den andra hälften bara, ja, mer. Men en parameter.
Men parameter.
Ja, men då skulle jag tänka att det är ungefär som olika reglage på ett mixerbord.
Ja, att det är absolut. Så här,
gilla, alltså, olika delar eller beståndsdelar egentligen som man kan plocka ut. Ja. Så här, och då, för en enkel kulen kan vara att den här personen vill jag krama högt och lågt. Liksom, vill vi båda kramas, ja, då är det en sorts parameter.
Är det så du menar, Alex?
Men är det något helt annat?
Vill du nej, det är ungefär den tanken. Men jag tror att jag använder det lite mer generellt. Så för mig så använder jag ofta parametrarna intim parameter, fysisk parameter och, vad ska man säga mer, romantisk parameter med ett litet frågetecken efter just på den. Men framförallt intim parameter har blivit ganska, ganska värdefull just eftersom jag inte gör distinktionen riktigt. Att, som jag sa förut, att allting är för mig relationer med olika potentialer och parametrar. Så då har ju den intima blivit väldigt viktig för när folk frågar och undrar om vad man har för relation.
Så de undrar så här, vem har du sex med?
Är det ja,
det du
ja, precis. Ja, men det är ganska vanligt. så ungefär där är jag. Och att jag har samma förhållningssätt till alla mina relationer också. Att jag jobbar med kommunikationen, jag jobbar med hur ofta vill vi ses, någonting jag brukar kalla för att man är optimeringsstyrd, att man jobbar hela tiden efter att realisera den inneboende potentialen i varje i varje relation. Och det innebär då alltså vad det finns ett ömsesidigt intresse för och ett samtycke. Att det är det man hela tiden vill närma sig gemensamt och utifrån relationen. Inte jag som individ, utan vi tillsammans. Vad är våran potential och hur hittar vi den tillsammans?
Så lyssna nu noga, tycker jag, där ute. Mm.
Och det är någonting som man kommer fram till i ett utforskande eller i ett samtal?
Jag skulle säga att det kan vara båda två. Att väldigt mycket vet man kanske på förhand. Om det är så att man, till exempel med romantiska känslor, kan man märka olika tydligt att en person kan ju känna till exempel att det där finns inte någon romantisk attraktion från min sida. Och då är det någonting man kan styra genom kommunikationen. Det kan också vara fall där det kan vara lite mer svårupptäckt, att man inte kanske vet exakt hur man känner, och då kan det vara tjänligt att tänka högt tillsammans. Det är också någonting jag använder mycket i relation, att man tänker tillsammans eller att man utforskar och känner och kommunicerar och håller varandra uppdaterade under utforskandets gång, helt enkelt. Jag skulle säga att båda, de är kompletterande. Man använder sig av båda strategierna, skulle jag säga.
Vad har du inspirerats av? Är det här ett tankemodell du har utformat själv, eller har du läst en bok?
Bra fråga. Jag kan inte säga på rak arm att jag har hämtat skrivit ner från någon bok, utan jag tror att jag har kommit fram till det mycket själv och i samtal med andra, att ha speglat sig andra och kontrollerat vad verkar gå hem, vad verkar fungera, när känner jag att mitt sätt att formulera mig blir träffande. Och sen, som sagt, då brukar jag använda just det här verktyget att tänka tillsammans, för att i min erfarenhet att om du tänker att man vill gärna utveckla så mycket som möjligt och reflektera över känslor och mående och möjligheter framöver. Och om du tänker tyst för dig själv, eller om man säger så här, om du tänker tillsammans med någon, då måste du i första steget översätta den här abstrakta känslan eller tanken till ord. Och inte bara ord som du själv förstår. Eller det är svårt nog att omsätta tankar till ord, men inte bara som du själv förstår. Utan du måste också omarbeta dem i ett format som en person som inte är du kan förstå. Vilket leder till att när man tänker tillsammans med andra så kommer man ofta till insikter om och förstår sina känslor och tankar på ett helt annat sätt än man har gjort tidigare. Och jag tycker att det är en så otroligt häftig känsla när man sitter och bara pratar. Att det är bara jag som pratar. Jag får kanske inte så många frågor, utan jag pratar och berättar. Och i slutet på min taltur så är jag 3, 4 eller 5 erfarenheter och insikter rikare om mig själv och mitt känsloliv. Och att man då uppfylls av en tacksamhet för relationen och för samtalspartnern, och att det får komma till stånd, helt enkelt.
Det där är så spännande, och det hade inte hänt om du hade suttit och försökt prata högt rakt ut i ett
Nej.
Rum.
Nej. Nej,
det hände just i den här kommunikationen. Men hur gör du? Dejtar du nu, eller du har en relation, sa du?
Ja, jag skulle säga, som sagt, med relationen med intimparameter så har jag 2 stycken just nu som känns väldigt roliga. Och jag har en tredje relation som är lite i det här, vart ska den här ta vägen? Ganska ny, nyupprättad, spännande. Det är mycket positiva erfarenheter hittills. Mycket saker där det inte har kommunicerats explicit än så länge, så på ett sätt som känns mysigt, inte jobbigt, utan lite det här vi drar av duken, så är det öppna ridån lite stegvis, så där. Det känns trevligt och mysigt. Jag är i ett väldigt bra läge med de 2 relationerna då, och sen med mina andra, vi ska ju komma in på vänskapsrelationer där också som vi talade om, och de fungerar väldigt, väldigt bra i dagsläget också.
Hur gör du när det gäller tid och hur du fördelar tid? För jag tänker att det är i ett kontext där man gör relationer med fler, så är ju relationer kan ju både ta, alltså när man ska kalla kärleksrelationer eller intimare relationer, kan ju ta allt ifrån 0 tid för att man har ingen sån just nu, eller till att ta upp mycket tid. Och hur blir fördelningen så där mellan vänskapsrelationer och kärleksrelationer?
Ja. Jättebra fråga. Jag skulle säga att jag funderar över tid på ungefär samma sätt oavsett vilka parametrar som finns i mina relationer. Att se till att det behovet som finns i relationen av kontakt. Jag har en relation med en vän då, eller mer stereotypt vän då, så vi har ingen intim parameter eller fysisk parameter, utan vi är goda vänner som utvecklas mycket tillsammans. Mm. Att hon är nog den som jag känner störst behov av att träffa ofta och tala med ofta. Hon är den som jag vill ha mycket kontakt med. Så henne har jag då mer kontakt än mina intima relationer. Sen hör också till saken att båda mina intima relationer bor långt bort. Så de är båda distansrelationer, vilket också gör att som påverkar då möjligheten till att spendera tid tillsammans. Men jag skulle säga att jag har samma förhållningssätt till hur jag tänker kring tid. Att jag baserar det på vad som vi pratade om förut med optimeringstänket. Vad behöver relationen? Vad mår relationen bra av? Och givetvis att det ingår då i den relationsstyrda förhållningssättet. Vad mår jag bra av? Vad behöver jag? Och hur kan jag bli mött i det i relationen? Vad finns det för förutsättningar från den andra parten? Om jag känner att jag har en väldigt dålig dag och skulle behöva prata av mig, har den personen möjligheter att möta mig i det eller inte?
Jag tänker den här vänskapsrelationen som du beskrev är den relationen där du har tätast kontakt.
Ja.
Och jag tycker att det kan ofta bli så. För mig är det också så att jag kan lägga ner väldigt mycket tid på mina vänskapsrelationer, i den bemärkelsen relationer där sex eller någon form av romantisk fantasi inte är involverad. För att det är på något sätt som att det finns en trygghet i de relationerna. Att liksom processen massa saker som om någon anledning kan bli svårare att processa i en romantisk relation. Eller liksom där det finns någon form av, men det kan uppstå någon form av så här kärlekstransaktionsgrej. Någonting som man inte vill ha, men som kommer med normer och automatik i alla fall.
Absolut.
Och därför så är det på något sätt, men den transaktionsgrejen finns inte på samma sätt i vänskapsrelationer. Är det någonting som ni kan känna igen er i?
Ja, absolut. Absolut.
Jag tror inte jag fattar. Vadå kärlekstransaktionsgrej?
Jo, men om man tänker så här, att när jag, en person som jag gör relation med där det finns en intim parameter till exempel, att om vi talar om sex tillsammans så kan det vara så, eller om jag berättar om när jag har haft sex med min andra relation med honom, eller jag berättar för honom om mitt sex med den andra personen, så finns där en risk för att den personen känner sig avundsjuk eller lite ledsen eller lite orolig på ett sätt som kanske inte gör sig gällande på samma sätt som om jag landar i det med en vän där det inte finns en intim parameter. Förstår jag det rätt då, Mina?
Ja, men precis. Så kan det vara. Men det kan ju också vara det här att jag, om jag pratar om saker som är lite trasigare i mig själv, så kan jag uppfattas som mer oattraktiv för den personen jag vill vara mest attraktiv för. Alltså det här sker ju någon form av automat. Jag försöker på något sätt att om jag vill vinna någons hjärta eller ha någons kärlek och finns en osäkerhet, någon form av osäkerhet, kommer jag få behålla det här? Ja, men då finns det ju en tendens att jag väljer att vara mitt bästa, mest attraktiva jag. Vilket ju bara är en liten del av mig. Medan med i vänskapen så finns inga sådana risker.
Okej, vad spännande. Det däremot känner jag mig inte alls igen i.
Att nej, det är bara jag som är en gammal kvinnofälla.
Nej, det tror jag verkligen inte. Men apropå det här med olika perspektiv, att jag blir tvärtom månat med personer som jag vill göra väldigt nära och intima och kanske potentiellt romantiska relationer med, att där blir jag extra mån om att allting verkligen är på bordet. Att det här är vad du får. Att om vi ska göra relation på det här viset, att om du ska vara nära mig i fler bemärkelser än ett, då vill jag tror att det är väldigt viktigt för mig att mina närmaste personer är sådana jag ska kunna verkligen, ja, men gå i bitar tillsammans med. Att det inte är förhandlingsbart för mig att jag inte ska kunna vara sån i mina intima och potentiellt romantiska relationer. Så det gör jag nästan mer i de relationerna.
Ja, men det är bra att du säger det, för att jag tror kanske att det är en generationsfråga, men det kanske också är att jag har haft sådana starka drivkrafter i mitt liv, att det är där jag har blivit bekräftad också, när jag är liksom attraktiv, så att säga. Och då så förstärker man ju de sidorna. Mm. Och så att det är ju inte, jag säger inte att det är ett positivt mönster, utan det är ett problematiskt mönster för mig som gör att jag kan känna mig närmare vänner. Och därför så upplever jag ju att någonting som har förändrats i mitt sätt att göra nu när jag relaterar till flera människor. Och jag kan se att de här gränserna kan vara mycket mer flytande. Så kan jag också märka att det är inte lika mycket på spel. Och jag kan våga på ett annat sätt vara hela jag i flera möten. Därför att jag kan vara så här, men det här kanske landar i en vänskap. Det kanske där det landar. Och det har jag ju också exempel på. Relationer som kanske har börjat som en så här sexuellt utforskande normal så här klassisk dating-situation. Och sen utmynnar det liksom i en väldigt, väldigt nära vänskap. Där vi kanske skulle ha sex igen, men det är inte det primära liksom längre. Utan det är just de här vänskapskänslorna. Så för mig är det ju, när jag kan känna den, så är ju det som är vänskapen väldigt mycket.
Just det.
Och det är ju, och jag menar, sen är det ju så här, för mig, jag kan inte ha relationer om inte vänskapskomponenten finns där. Har vi inte en vänskap, så varför ska vi göra en romantisk relation då? Hur tänker du, Karin?
Jag har liksom funderat på det här spåret, hur jag prioriterar.
Mm.
För att i perioder i mitt liv så har jag prioriterat vänskaper väldigt högt. Det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig. Och sen så har det liksom varierat under livet. Och det när jag tänker på det nu så känns det smärtsamt. Därför att jag vill prioritera vänskaper. Och jag vet egentligen inuti mig att det är de som... Många gånger är det vänskaper som bär mig. Liksom. Så jag sitter och tänker på det här vi pratar om. Liksom lite av en så här, jag vet att det finns vänner till mig som har sagt, nu är du liksom... Du försvinner nu. Liksom. Var är du någonstans?
Och det händer när du...
Och det händer när jag går in i de här starka relationerna. Och då är liksom en del av de relationerna är ju också en nyfunnen vänskap, skulle jag vara. Det jag sitter och grunnar på det. Alltså, för jag gör absolut relationer på det sättet att jag går in i täta vänskaper med människan också.
Mm.
Så det är nästan lite... Jag liksom sitter och tänker lite på det där med vad är att jag faktiskt går in också i en ny tät vänskap med en ny människa, och hur gör jag då med att hålla igång andra relationer och andra vänskaper under tiden.
Mm.
Och då tänker jag, och även den här aspekten, det här att när en relation tar slut så tar den ju slut på ett annat sätt än när vänskaper tar slut ofta. Och det är något som jag har väldigt svårt för. Alltså, när jag har börjat en relation så är det för mig som att jag också har börjat en vänskap. Och sen plötsligt så kan människor välja att inte ha vänskapen längre. Vad konstigt. Alltså, du vet, det brukar inte se lika... Det är inte,
övergången är inte
lika fort på något sätt. Eller,
det, är sällan, det är sällan man gör slut med en vän. Utan då är det ju snarare så att relationen kanske rinner ut i sanden. Därför att man är inte i liksom samma space längre där man kan ge varandra det man behöver i vänskapen.
Eller att det just tonas ut. Liksom. Nu visar jag med händen här att man liksom, under ett tag är man mer ifrån varandra och närmare varandra. Och när relationen fungerar som jag skulle vilja, så tror jag nog att det finns någonting med det mönstret ifrån vänskapsrelationer som jag egentligen skulle vilja ha. Att det inte blev liksom på eller av. Men jag känner mig smärtsamt påminn nu om hur det här med bandbredd och ork till att hålla den här täta. Alltså, när jag går in i relationen blir det ofta så att det blir verkligen både vänskapsdelen och en sexuell del och alla möjliga olika. Romantik är kanske inte mina partners främsta gren. Så att det är nog inte så att det är någonting jag har sysslat med jättemycket. Romantik just.
Då bara lägger in greppet romantik. För mig så är det ju kåthet är ju romantik till exempel.
Berätta.
Nej, men om jag träffar en person och så har vi ett väldigt sexuellt möte där jag blir väldigt upphetsad. För mig är ju det, då är det en romantisk relation med mycket romantik i. Men du kanske tänker på en blombukett och choklad eller en fin restaurang.
Eller gå ut och äta.
Ja.
Eller liksom tillbringa sån här tid som inte är sex. Alltså, sen kan man ha mer romantiskt sex eller mer knulla. Det är klart att det finns också en
skillnad. Liksom. Knulla kan vara romant. Jätteromant.
Vad spännande. Alltså för mig har romantiken en laddning av mjuk. Alltså det finns en mjukhet.
Mjukhet är det. Mm.
Och, alltså, att knulla och vara kåt och galen, det är ju helt fantastiskt. Men det är inte romantiskt för mig.
Mm. Vad säger du, Alex?
Alex, nu vill vi över en domare.
Domare. Ja, det blir lite roligt. Jag tänkte redan inför det här samtalet att undrar vi kommer in på romantik, för att jag är så otroligt vilsen på det spåret. Att jag skulle säga att det finns ett tydligt skifte hos mig att innan, när jag gjorde monogama relationer, eller i strävan att nå upp till en monogam relation, så hade jag full koll på vad romantik var för mig. Men sedan jag har börjat göra poly eller göra relationsanarki, som kanske är närmare vad jag gör för någonting, så har jag helt känt att, fast jag förstår inte, vad är distinktionen mellan vänskaplig kärlek och romantisk kärlek? Så det är en väldigt pågående process i mig för tillfället. Så domare är jag nog inte lämpad att vara, dessvärre. Nej, men jag tycker det är en fantastisk intressant fråga. Jag är väldigt utforskande just på den fronten för tillfället.
Alltså jag tror att romantik är ju för mig att vara i de här, liksom, de här härliga känslorna inför en människa. Och det kan man ju ha för en vän också.
Ja.
Ja, särskilt när man liksom kanske återconnectar med vänner som man tycker väldigt mycket om. Och man inte haft kontakt på ett tag, så får man den här nya så här, påfyllning av energin med den här vännen. Som man kanske inte... Det är liksom det är så här... Åh, gud, jag vill spendera jättemycket tid med dig igen. Vi måste göra jättemycket som man inte har. Men den här känslan av att man vill det. För att man märker att det här, vi har ju någonting.
Ja.
Du och jag.
Mm. Men då skulle jag nog säga att det är som att bli förälskad i en vän. För det kan jag bli. Det är en förälskelsekänsla. Mm. Mm. Och det är väl kanske så att förälskelse och romantik lätt kan förväxlas. Jag vet inte om det är samma sak. Jag tänker att för mig har romantik, eller att ha romantiska känslor för någon, det finns ju ett ganska tydligt kulturellt kontext i det, tycker jag. Så det är det som jag delvis förhåller mig till faktiskt när jag pratar om begreppet romantik. Mm. Och jag kan inte ta bort det ifrån min upplevelse av romantik. Romantik för mig har att göra med uppvaktning av varandra till exempel.
Mm.
Hur uppvaktar jag människa? Och det är klart man kan uppvakta en vän också, för det gör man ju, men det finns ofta en annan laddning för mig i det. Romantik handlar också om, det handlar ju om att om jag tänker på romantiken som period i historien, så handlar den ju mycket om längtan, och den handlar om ouppfyllda känslor. Att romantiken, hela romantiken idealiserade ju hela det här begreppet av att tråna, skriva vackra sonetter men inte alls nödvändigtvis få sin hjärtas kär. Men, och det är också någonting som, alltså i romantiken kan man säga, det är ju i musiken och i konst och bildkonsten, så det är ett sökande efter skönhet, vilket ju också är ett fantastiskt begrepp som vi kan gå in på någon gång. Men alltså att det sköna, det vackra, och också med många stråk av vemod. Och också inom romantiken en stark koppling till naturen. Alltså naturen som metafor, men naturen också som upplevelse. Mm. Det ser vi alla med. Så för mig, i min lilla bildningsresa som jag har gjort, så tycker jag att min upplevelse av begreppet romantik och romantiken som kulturellt fenomen eller som historiskt fenomen är svårt att skilja ifrån vad vi pratar om och vad vi upplever när vi pratar om begreppet romantik. Därför att vi förhåller oss till det, upplever jag, i språket hela tiden. För mig är det romantiskt när min man diskar. Och det betyder att jag förhåller mig till begreppet av att romantik är kanske då blommor, en vacker middag, ett poem. Men jag översätter att för mig, jag känner mig uppvaktad, sedd, bekräftad, mött, och med den här lilla guldkanten som inte är han diskar bara för att han skulle vilja stoppa kuken i mig sen, utan det är för att han vill visa kärlek i vardagen, och han vill göra någonting extra, och han vill göra någonting bara för att För det extra.
Han kanske vill göra det också. Men...
Ja, det hoppas jag väl att det någon gång ska finnas någon kuk i närheten som man kan få hoppa på. Men det är för mig inte romantiskt.
Nej, jag förstår. Nej, men jag förstår. Ja. Jag förstår. Nej, men jag...
Hänger ni med jag vad köper, jag tänker i det?
Ja, jag köper din... Du är nog mer bildad där. Och jag inspireras av det. Och,
ja, men jag tänker att det är spännande.
Jag kanske översätter det till ett knull. Som du översätter det till.
Nej, det kanske är så. För mig är ju älskog kan vara romantiskt.
Ja, jag förstår.
Alltså, vad är... För mig så finns en del av romantik har att göra med en förfinad upplevelse av saker.
Mm.
Och knull kan ju vara fantastiska, men jag är inte säker på att de är förfinade, långsamma upplevelser där man verkligen smakar på varje nyans på det sättet som då jag tänker på.
Men om vi, kan vi hoppa tillbaka till det? Kan inte du uppleva liksom att den romantiken du pratar om är mycket det som vänskap bygger på också? Alltså det, ja, jag tänker, Alex, vad tänker ni båda två? Jag tänker att det du pratar om handlar ju väldigt mycket om ett av fundamenten för vänskap.
Vi pratade förut om det här, eller du pratade med om det här härliga när man återknyter till en vän till exempel, eller känner att jag vill ha mer, vi ska göra massa saker tillsammans. Att jag brukar kalla det för att en känsla av att relationen är precis där den ska vara. Eller det här vi nämnde lite kort förut om att den inneboende potentialen börjar uppfyllas. Så att vi är precis som vi vill att det ska få vara och det är så härligt. Och jag har väldigt svårt att... Det är kärlek för mig att nu gör vi... Nu finns vi till för varandra precis på det sättet som vi vill få finnas till för varandra och möta varandra som vi vill. Och jag tror att den känslan är mycket kärlek för mig. Och den finns ju, den existerar på samma sätt i relationer där det finns en intim parameter såväl som i relationer där den inte finns. Och det är där jag har haft svårt att se när och hur den går över i något annat.
För mig, det som har hänt när jag blivit flersam de sista 10 åren har det ju ändå min syn på vänskap förändrats. På det sättet att jag hade mycket mera vattentäta skott mellan det ena och det andra jämfört med hur jag har nu. Man pratar om att du pratar om att vårda, ta hand om, vara i vänskap. Jag tänker att du, Karin, kanske kan vilja trigga dina nervsystem och vara i det här täta. Du tycker väldigt mycket om det. För det finns någonting i det som gör att du känner dig levande. Men att jag tycker inte så mycket om det. Jag kanske är mer där som Alex, att jag vill ha lite mera struktur och veta liksom, lite långsamhet och förstå vad det är som du och jag har mellan oss och sådär. Och då blir ju kanske det här med vänskap ett sånt himla bra verktyg för att närma sig människor. Att jag börjar alltid med vänskap. Det finns alltid någonting mellan dig och mig som är intressant att ha som någon form av vänskap. Och sen märker jag ju om det är en vänskap som klarar mer eller vill vara mera tät eller mindre tät. Eller som vill inkludera sex eller som vill inkludera någon form av överenskommelser. Ofta... Om man tar det klassiska begreppet på vänner så har man ju inte överenskommelser om att vi ska ses varannan tisdag eller att vi ska säga god morgon till varandra varje morgon. Men det kanske man har med någon man kallar för en förhandlad partner med, en romantisk partner. Så där finns ju en klassisk gräns, men...
Ja, jag ville ställa en fråga till dig, Karin, apropå det du pratade förut om det här med vänskaper som ibland, där du blir... Där vänner kanske påtalar att nu känns det som att du håller på att försvinna bort. Vad händer? Och sen rikta frågan till er båda. Vad har ni för erfarenhet av att omförhandla intensiteter i vänskapsrelationer? Är det någonting ni har förhållit?
Alltså jag har ju nog använt mig mer av det där att vi har inte lika mycket gemensamt längre. Eller nu har det skavt för mycket.
Är det någonting som ni båda har insett då? Eller har ni... lagt det på bordet att nu verkar det vara så här. Vad vill vi göra? Vad vill vi göra åt den saken, du och jag tillsammans?
Nej, och det är någonting jag egentligen skulle vilja öva på. Jag har några relationer där jag vet att det skulle jag egentligen vilja öva på. Jag har ju en granne på landet som har skrivit en bok om vänskap som tar upp precis just det här, att förhandla vänskapsrelationer. Och det är en helt fantastisk bok som jag har läst och haft stor behållning av, men som jag i praktiken inte riktigt har använt. För han menar att det är liksom, jag är mer så här, ja, men du och jag, det här, nej, nu ger jag upp det där. Ja, det matar sig inte. Eller det blev skavde för mycket, eller vi fick en konflikt, eller det blev för jobbigt. Men att jag egentligen skulle vilja gå och liksom tillbaka och säga, vad har vi?
Du gör ju det med mig, Mina.
Ja, ja.
Ja. Du gör som boken säger.
Ja, det kanske är. Du kanske är min stora övningsobjekt, Karin. Förhandlar jag vår relation?
Ja. Ja, nej, men till exempel, ja, men till exempel det här med intensitet. Ja. Ibland så har du och jag varit i otakt. Mm. Jag har velat bubbla på och skriva på som vanligt och du bara, det funkar inte. Jag är för trött, jag behöver det här och det här. Mm. Då är du supertydlig. Mm. Kanske väl sent, vad vet jag. Men du har i alla fall varit jättetydlig med vad du behöver. Du har tagit pauser i vår kommunikation. Mm. Vi har ju en ganska, i perioder har vi en väldigt tät kommunikation. Mm. Alltså framförallt är det skrivande då. Mm. Det skrivs liksom, du är ju absolut genom många år är du den jag har skrivit till mest.
Mm.
Och sen när det är perioden när det är mindre så tycker jag att antingen är någon av oss som har lyft det, ja, men det har ofta kommunicerats ändå.
Mm.
Och
det är sant.
Det är så jag tycker att det är åtminstone gentemot mig så är du väldigt tydlig.
Mm.
Och också, det tycker jag är inspirerande. Framför allt är det väl inspirerande. Alltså, så blir det aktuellt för mig i de här tätare vänskapsrelationerna. Ja. När det är glesare så är det ju mer så här, det blev lite mer glest. Liksom. Men sen kommer någon viss punkt när gummisnoden dras ut för långt för en av parterna. Och då är det ju väldigt olika vad som händer då. Antingen är det ju att den människan som känner att nej, men nu slits snart gummibandet av, att den personen knackar på en och säger, du, hallå, jag har puffat på dig flera gånger och du svarar inte. Liksom, jag behöver att du svarar nu, för nu börjar det kännas. Eller jag skulle verkligen vilja bli mött nu i det här. Bara nu. Eller vi har inte setts på evigheter. Eller jag har tagit flera initiativ och du har sagt nej, du kan inte, nu är det din tur. Mm. Och det är ju fantastiskt när någon orkar vara så tydlig gentemot mig så att jag får syn på det. Här är någonting jag vill eller har jag bara släppt det för att jag har för lite ork men vill prioritera om.
Hur gör du, Alex?
Vi ska se. Jo, men jag har väldigt mycket kommunikation, metakommunikation brukar jag kalla det, om intensitet och behov av kontakt och uttryck som med alla jag gör relation med. Så det senaste igår talade jag med en av mina då, relationer med en intim parameter och vi pratade väldigt mycket om att vi hade tänkt, vi fick ses lite oväntat för något tillfälle och sen blev det att vi hade talat lite löst om att vi skulle ses nästa vecka men så uppstod en krock i planering där han hade bokat in någonting utan att förmedla det till mig och undrade om det var ett problem, att vi hade inte bestämt någonting men vi hade sagt lite på ett ungefär och så kände jag efter att nej men jag känner inte att du har gjort någon orätt gentemot mig för vi hade inte bestämt någonting. Det är klart att jag vill träffa dig men jag känner inte att det nödvändigtvis behöver vara nästa vecka. Jag känner mig inte tappad av den anledningen utan att vi ses veckan därpå går alldeles utmärkt det också. Och just det här att det är ett samtal att man ljussätter det så tillsammans och även i vad ska man säga, mer stereotypt och vänskapsrelationer så talar vi också väldigt, väldigt mycket om intensitet. Att det är ett samtalsämne som på ett sätt alltid är rådande. Och jag har haft erfarenheter av vänskapsrelationer där vi har bestämt att vi pratar en gång i veckan. Så när vi slutar prata just det tillfället så innan vi avslutar så har vi bestämt en ny tid. Så just det här, jag jobbar jättemycket med, och det är ju inte så att det tar sig uttryck på samma sätt i alla mina relationer, men intensitet som någonting man de facto kommunicerar om är någonting som jag gör väldigt, väldigt mycket, måste jag säga.
Det gör jag med, alltså eftersom jag, framförallt för att jag inte ska få fel förväntan om vilken eller vilken kommunikationskapacitet människor har vid olika givna tillfällen. Och jag tycker, jag försöker också vara tydlig med att jag, om det blir en förändring i kommunikationsintensitet, så är det ju jätteskönt för mig att bli informerad om det, istället för att det bara förändras utan att sättas ord på. Så att absolut, jag är för extra tydlig kommunikation deluxe. Och jag är också väldigt mycket för den här att man checkar in, även hos vänner. Hur blev det här för dig?
Mm.
Det är typ den bästa fras jag vet. Mm. Kanske.
Mm.
Därför att det betyder ju inte att vi måste göra det på ett annat sätt, men bara hur blev det för dig? Du blev besviken, du blev glad, du blev vad det nu. Och i vänskaper, det som just nu verkar funka bäst i mina vänskaper, det är faktiskt dels har jag en väninna som jag åker och dansar med varje vecka i hennes fantastiska lada. Och där har jag märkt att om vi inte hade den regelbundenheten, det är samma tid varje så här, så tror jag att jag skulle tappa bort henne mycket mer. Så där märker jag ju det här att bygga in regelbundna fysiska eller på något sätt träffar, det är ju en otroligt bra sak för mina vänskaper. Så att knyta ihop, vad ska man hänga på, antingen en annan aktivitet eller som du säger någonting man gör en gång i veckan eller en gång i månaden eller vad det nu är. Jag har ett par vänner som har varit fantastiska i att åka hit och hälsa på Gotland. Och där det liksom blivit så där, nej men du vet, det är nästan så att jag tar för givet att åtminstone 2 gånger om året så kommer de. Och oftast 3. Det är lite olika när det har blivit. Och det är ju glest liksom, men det betyder ju ändå att jag finns med i den planeringen och deras årsjul, om man tittar på det i det här fantastiska företagsvärlden. Men man kan också säga årsjul som är en så här cykliskhet för mitt liv. Liksom. Och det betyder att de finns med i mitt årsjul, inte i mitt veckojul eller månads. Så det där cykliska är nog en bra sak för mina vänskaper egentligen. Sen är det väl också att vänskaper som kan vara lite flexibla, att de kan vara kanske mer live och sen så kan övergå till att skrivas mer eller ringa ibland. Om det är ofta vänskaper som har större chans att hålla över tid. Hur kan ni relatera till det? Eller är det så att det är knutet till ett sätt att kommunicera?
Ja, alltså jag har ju inga problem. Jag ska åka och träffa, senare i höst ska jag åka och träffa en vän som inte bor så långt bort. Liksom. Jag har inte träffat henne på 4 år kanske. Och vi har ingen chattkommunikation eller telefonkommunikation heller. Men jag vet att det kommer att bara gå rakt in i samma vänskap som vi hade för 4 år sedan. Så jag, och den är stark och hon är liksom en av mina vänner för livet. Så att jag har ingen, det kanske är 10-årscykeln då. Ja. Men vi har ju många års vänskap innan det, där vi umgås mycket med familj och barn och sådär. Så att det finns ju någonting att bygga på. Man kanske är svårt att börja en vänskap, men jag ses väldigt sällan. Men samtidigt så uppskattar jag ju när relationer utvecklar sig väldigt långsamt. Och så ser man vad som händer under tiden. Och att det kan förändras. Det finns flera vänskapsrelationer som jag har, som jag kan tänka mig skulle kunna övergå i en sexuell relation också. Men jag tror inte den personen överhuvudtaget tänker det. Men det är bara det, min hjärna stänger inte av för det. Men den är inte heller ute och gräver efter det. För det är inget självändamål, för att vänskapen är det som är mest värdefullt. Och sen om det blir något mer intimt, ja, det kanske skulle vara fint någon gång. Men jag vet inte. Det är inte viktigt. Men hur tänker du, Alex?
Jag gillade mycket det du pratade om, Karin, just det här med att kunna navigera i förutsättningar, att få bli informerad och också ställa frågan själv, att söka den den inputen. Att vad betyder det här? Hur är du nu? Hur känner du? Hur känner jag? Hur ska vi kunna matcha varandras behov och möjligheter på det bästa sättet? Och det här med kommunikation och så i olika relationer. Jag tror att det är väldigt, väldigt individuellt. Jag har också, som du pratade om, där mina vissa relationer där det är uttalat och explicit att vi vet precis vad vi har varandra. Och vi kan skratta lite åt att det kan gå lite lång tid, men vi vet också att, precis som du beskrev, att när vi väl ses, då kommer det vara precis som alltid annars. Och det finns en ömsesidig, vad ska man säga, överväldigande trygghet i att det vi har, det är för livet. Det finns kvar. Det är ingenting som behöver underhållas genom mer intensiv kommunikation, utan det bestäms ett datum att ses och sen ses man och sen är det färdigt.
Men jag måste fråga dig, du är ju ändå några år yngre än oss. Hur ser du på det här liksom, begreppet livskamratskap utifrån ditt solopolyperspektiv?
Det är jättespännande. Jag har varit där många gånger och funderat just över livskamrat. Just nu så är jag i att jag betraktar livskamrat som snarare en entitet kanske, som man kan uppnå genom en syntes. Att jag vill uppnå livskamratskap, men det är någonting som kan vara utspritt på flera relationer. Att det behöver inte vara en person. För att, så lite som jag var inne på tidigare, att jag känner inte någon längtan eller strävan efter att vara i en, vad jag har kallat lite skämtsamt för, igelrelation. Att man är så med varandra hela tiden. Så. Utan med det här att man går in och dyker och skapar en...
Gud vad roligt! Igelrelationer, det ska jag börja säga till mina partners, att ni vet om att det är det ni har.
Jo, jag har tyckt att uttrycket har varit lagom skärmigt. jag tror att jag mer har börjat betrakta det som, och det är lite att jag tänker högt här nu också, jag tror jag har börjat betrakta det mer som en syntes faktiskt, och har varit nyfiken på, och jag tror längtat när jag fortfarande var i monotänket, att längtat efter en livskamrat, den där personen som jag kan dela allt med. Men sen övergången in i ett flersamt levande, så har nog min syn på livskamratskap förändrats betydligt, skulle jag säga.
Jag skulle säga att, eftersom jag kan få koppla tillbaka till begreppet romantik då,
ja,
så skulle jag säga att det här livskamratbegreppet är ju en speciell kulturell konstruktion som vi måste förhålla oss till ganska så här, eller måste förhålla oss, det är klokt att tänka något varv på. Vad betyder det för mig? Och jag tror att det är faktum, både Alex och Minna, att tittar vi oss omkring liksom bland våra vänner och bland relationer vi gör, så har vi spritt ut det vi behöver för liksom i våra relationsliv mellan flera personer. Det är väldigt få människor där jag upplever att det här igelrelationen då liksom gör att vi har lagt verkligen på riktigt alla ägg i en korg. Många märker ju ändå till exempel vid stora livskriser och så här, att ja, men det finns några människor som kommer närmare och finns nära. Och också att det finns människor som följer oss genom livet. Och det är ju en form av livskamrat, tänker jag. Det är ju ganska snävt begrepp att säga att en livskamrat är bara den som då har lust att bo med en och helst ska begravas för samma begravningsplats bredvid varandra i livet och döden. Men det finns ju också, jag lever ju med min man. Och jag betraktar ju honom på många sätt som en livskamrat. Det vill säga att jag har ingen som helst intention att om det känns lite tråkigt någon gång i februari 2023 så byter jag nog ut honom. Alltså nej. Utan att byta ut, som i det fallet att det skulle vara väldigt lätt till en omförhandling eller att han skulle på ett markant sätt bli mindre viktig i mitt liv. Så det är ju spännande att fundera på det. Livskamrat säger ju också någonting om lång tid. Hur tänker du om det, Alex?
Alltså för mig så är ju... Ja, men livskamrat är ju någonting... Det finns en tidsaspekt i det. Mm. Det gör det. Att någon har följt mig genom toppar och dalar. Mm. Liksom, inte nödvändigtvis varit väldigt närvarande hela tiden. Men utan tiden som personerna har funnits i mitt liv och mina möjligheter att få stöd av den personen i olika, eller kunna vara del i den personens liv på olika sätt är det som på något sätt kvalificerar in i livskamratskap, men inte nödvändigtvis att vi har daglig kontakt eller ens kontakt varje månad. Det är inte ett kriterium för mig, utan livskamrat är den där känslan av att det här är en människa som har engagerat sig i mig, är intresserad av mig, vill finnas där för mig om jag söker upp personen och är lättillgänglig på något sätt i det. Och då kan jag ju också se att jag, precis som du Alex, har spridit ut mitt livskamratskap på flera människor. Men det är ju trots allt några som har hängt med längre. Och det betyder någonting. Tid betyder någonting. Mm. Och också det där liksom, att man kanske glider ifrån varandra, men man återconnectar. Förmågan att återconnecta är en livskamratkvalitet, tycker jag. Men om man är en sån där som skär eller är tvungen att klippa gummibandet eller tvungen att, då är det svårt att tänka i livskamrattermer. Men en del behöver ju det för att det gör för ont eller de känner sig osynliga eller obekräftade. Men de som har väldigt långa gummiband och tillåter mig komma tillbaka, de har större potential att bli livskamrat. Det är ingenting man väljer, tänker jag, utan det är någonting som händer. Men däremot kan man också, Alex, som du pratar om, bli medveten om sina vänskapsmönster.
Mm. Men jag, för mig skulle det nog vara livskamrat säger tätare än, så är jättespännande hur vi pratar. Du då, Alex?
Jag tror att jag lägger in mycket också avsikt, förväntan och önskningar i livskamratbegreppet, att det nödvändigtvis inte behöver vara så att man har känt varandra sig i 10 år. Jag håller med Minna att det, vad ska man säga, intensiteten i ett livskamratskap är väldigt förhandlingsbar, att det behöver inte vara daglig kontakt eller så, utan det är just den här tryggheten och där också vetande i stunden i alla fall då, att det här är någonting som kommer fortsätta, att det finns en ömsesidig önskan i den här relationen att utveckla relationen, men också att utvecklas tillsammans, att möta livets med- och motgångar och dela det med varandra. Jag tror att jag lägger in mycket önskan och avsikt i livskamratskap, så att säga.
Och jag då som är en gammal cynisk människa, jag säger ju att önskan och avsikter är fine, men sen måste tiden gå och jag måste uppleva det.
Mm.
Och först därefter. Det vill säga när det har skitit sig, när man har bråkat, när det har varit tjofsigt, när någons morsa dör, när en vänskap har varit skitjobbig och människan är kvar.
Mm.
Och det betyder att avsikt och intention, att det finns kvar över och genom då. Då kanske avståndet behöver vara lite större, lite tag och sen närmandet. Så där mina, är det gummibandet där. Mm. Att gummibandet håller över tid. Mm. Inte att gummibandet håller samma liksom avstånd liksom hela tiden. Men Alex, det är ju helt klart så att jag tror att det är så att de människor som kanske på något sätt blir livskamrater i mitt liv inte har blivit av en slump. Att de upptäckt att de är kvar sist så där en 15 år senare. Nej, det håller jag verkligen med om. Jag tror det finns en någonstans är ju någon som har bestämt sig för någonting också. Och jag, det där bestämmandet, jag har ju en kusin som när jag var 8 och hon var 10 skulle vi liksom flytta långt ifrån varandra. Hon bodde i Tibro nära Skövde och jag skulle flytta till Västerbotten. Och då beslöt vi så där ett aktivt beslut att vi skulle vara bästisar. För det beslöt man då, det fanns liksom som ett begrepp. Vi skulle vara bästisar och så skulle vi vara brevvänner. Och eftersom hon är en mycket trogen sorts människa, så det skrev vi förskräckligt mycket brev till varandra genom många kämpiga tonårsår och så. Och när vi har bott på olika ställen i världen och så. Nu skriver vi inte brev längre, men jag skulle säga att det är bland annat genom hennes envishet i att stå kvar. Så skulle jag säga att det finns liksom någonting där. Och också något i den där intentionen från när hon var 10 alltså jag, då kunde ju inte jag veta någonting om hennes personlighet, att hon är en sån som är kvar när jag, du vet, det är ändå 41 år nästan senare liksom, eller 40 år senare. Men det spännande i det är ju att det både fanns intention och avsikt av en 10-åring som hon var då, en 8-åring som jag var. Och sen är det ju uppbackat av oändligt mycket, många sådana beslut. Jag är kvar i alla fall. Ja. Och det är väl hur, det kan man ju aldrig bestämma till någon annan, liksom, att det är värt det, ska jag säga. Och sett vid en viss kontrollpunkt så kanske det inte alls är värt det. Och vänner runt omkring en skulle säga, men skit i det där, hon, du vet, hon har bara dratt. Och så finns det någonting ändå i en som säger, men det är värt i alla fall. Det är ju en sån där, att en vänskap är resilient eller är uthållig eller motståndskraftig. Ja, det är något centralt för mig.
Det låter som att vi börjar komma fram till när vi pratar om livskamratsbegreppet, som att man kan betrakta det från olika ståndpunkter, att om man betraktar det som inför lite kanske, eller i stunden eller inför lite, där jag kanske känner att med min ålder då i bagaget så att säga, att jag kanske befinner mig mer just nu i min fas i mitt liv, och där blir intention och avsikt och vilja att jobba och stanna kvar blir central. Om man istället vänder sig till det perspektivet och betraktar livskamratskap som någonting deskriptivt, någonting där vi faktiskt behöver veta hur det blev, att olika aspekter i begreppet blir olika relevanta baserat på vilken liksom hållning man intar, och att båda är väldigt, väldigt intressanta och nyttiga att diskutera. Det var liksom den reflektionen jag tog med mig från diskussionen om just livskamratsbegreppet. Jag tyckte det var jättespännande att få dem olika vinklingarna helt enkelt.
Alltså det här skulle vi kunna prata om länge. Det här att prata om relationsformer och så. Alex, tack så jättemycket för att du har varit och förgyllt vår podd med dina kloka tankar. Och Minna, jättefint att också få dela lite mer av begreppet runt vad vänskap kan vara. Jag tänker att det här, hela det här samtalet belyser att det finns mycket att prata om, och jag tänker att du som lyssnar funderar över hur du tänker runt när du gör dina relationer. Glider vänskap över i mer romantiska relationer? Finns ens romantik mer än som kulturell konstruktion? Och det vore jättekul att få höra lite av era reflektioner runt det här med var vänskapen finns i olika flersamma konstruktioner. Och vi har ju haft relationsanarkin här, och jag som känner väl mer att jag sitter på den här stadiga polykudden här och är verkligen bekväm att vara polyamorös. Men jag tycker det finns många saker vi har kunnat känna igen oss i när det gäller att vänskaper är faktiskt en del av fundamentet för många av de relationer vi gör. Ja, men jag vill tacka dig jättemycket för att du kom hit, Alex, med hela din kunskap.
Absolut, det har varit jätteroligt. Tack så mycket.
Ja, och Minna, tack för det här avsnittet.
Tack Alex och Karin. Vi ses om en vecka igen. Hej då!
Hej då!
Du hittar Polyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till